Då var det dags igen, då var det dags igen, då var det dags igen med podcasten.
Då säger jag hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och jag är tillbaka idag efter en veckas frånvaro. Dock så har vi Oliver Sippe Sipos som frånvarande idag istället. Han är och bär flyttkartonger och bråkar med adressändring och så vidare och så vidare. Men vi har vår gode Oskar Axelsson med oss. Hallå Oskar.
Tjena Filip, det är tur att du är tillbaka så att du kan säga introt. Det gick ju inte så bra som vanligt.
Nej, jag tycker att du satte det bra ändå. Du, satt, du hade snällt. En lilla nisch, eller nisch på det.
Ja, tack så mycket. Det är skönt att ha dig tillbaka.
Tack så mycket.
Jo, då, det är jävla fint. Wengers bok kommer ju ut imorgon. Det är som ett barn på julaftons kväll. Eller dagen innan julafton eller något.
Ja, jag ska ju beställa den. Jag har inte gjort den. Det var slarvigt av mig.
Jag har beställt den, men jag tror inte jag kommer klara av att vänta så länge. Så jag tror att jag kommer köra ljudboken direkt imorgon när den släpps.
Okej, den släpps också där, ja. Just det. Ljudboken. Jag får ju lite grann kanske nu under inspelningens gång smyga in på en bok försäljarsida och klicka hem den och sen låtsas sitta och och så just det, den kommer ut imorgon, strålande. Vi har också med oss mannen från långt upp i norr, Tobias Johannesson. Hallå Tobbe.
Hallå, eller
hur är det läget med dig?
Det är bra, det börjar bli kallt här. Jag tror det var minus 6 idag eller sådär, så det börjar bli lite kallare. Innan en fråga om väder, tänkte jag.
När kommer långkallningarna på?
Ja, jag säger att det går vid minus 20, tar jag den gränsen, brukar jag säga.
Jesus Christ, man. Det var inte illa.
Nej, men alltså det är inte så farligt som det låter. Man akklimatiserar sig ganska fort då.
Ja, det är klart. Det är klart.
När ryker ankelsockarna?
Jag på med ett par igår och fick skit för det. Och då vet man att man gör något rätt.
Vad sa personen i fråga då?
Har du ankelsockar nu? Ja. Och så det kan du fethaja, sa han då. Ja. Nej, men jag tänker inte på det. Men nu har jag ju köpt det och varit och så, handlat nytt på H&M, va? Så nu har jag svarta och andra strumpor igen.
Oj, oj, oj.
Ja. Ja, H&M är bra för strumpor.
Ni har det finns en H&M-butik där uppe, eller?
Nej, jag var i Oslo.
Du var ju i Oslo. Herregud. Just det. Och då antar jag att då går kortet varmt för att hoppa diverse.
Ja, det gör ju det. Då ska man ju rätt in till diverse grejer, kalsonger eller sånt för det. Fy fan, vad snackar jag om ens? Men det får ju inhållas då.
Ja. Gött, hörni. Nu ska jag göra en sån här snygg övergång som jag älskar. Men nu handlar ju inte den här podden alltid om böcker. Ja, fast i och för sig, idag kommer det kanske handla lite om böcker. och den handlar inte om att handla kläder i Oslo. Utan den handlar ju först och främst om Arsenal. Och det ska vi börja prata lite grann om nu. Det har ju dock inte spelats någon match och så där. Det har varit ganska tyst i Arsenal-lägren. Så vi inför den här podden så sa vi att vi skulle ha en liten frågelåda där vi tog emot lyssnarfrågor. Och nu är det så här. Det var ju min idé att vi skulle ha en sån här frågepodd. Och det är skitkul. Men jag klantade ju till mig lite grann att jag glömde ju eftersöka frågor. Jag kom på det sent. Jag kom på det typ i eftermiddags. Bara shit pomfrits. Det är svårt att ha en frågepodd om man inte efterlyser frågor. Så att jag... Det blev lite senare tänkt än planerat. Men vi har ändå fått in en del frågor. Så jag tror att vi kommer liksom...
Tack så mycket.
Ja, tack så mycket. den här podden kanske ska heta 20 frågor från 20 frågor från Sebbe eller något i den stilen.
Fem snabba med Sebbe.
Ja. Är ni redo på att svara på lite frågor?
Absolut.
Kör på.
Toppen, toppen. Jag tänkte bara först innan vi gör det så har jag förberett en liten ny lek för er två.
Mm.
Och det här är en farligt. Tävling. Ja, nej men det, och det här är en tävling. Jag har dock inget pris än, men man får bara man får äran. Tävlingen, leken heter Arsenal Göteborg Pingis. Inga snuskiga fantasier nu, Tobbe.
Varför jag den? Är det väl Oliver är borta eller?
Jag ska.
Ja, det måste vi börja med att fråga innan din lek här. Ja. Tobbe hävdar ju att Oliver är grövre och värre än Tobbe. Du som äger podden till stora delar. Vem är värst, grövst och brötigast? Är det Tobbe eller är det Oliver?
Jag vet inte. Gud, nu blir jag ställd.
Det är hugget som stucket.
Jag tänker att det går bra på dagsform.
Alltså hur busig man är.
Ja, det kanske beror på säger så här, det kanske är en tolkningsfråga.
Alltså, ja, okej. Okay. Typ ja. Vilken, vad man tycker är grovt.
Ja, ja, precis, precis. Om det handlar om att jag stoppar där och säger att det är en tolkningsfråga. Men i alla fall då, den här leken Arsenal-Göteborg-Pingis, den går till så här. Likt en pingismatch eller tennismatch att det kommer bollas mellan er två och det kommer vara olika sätt att vad ska man säga, att dels upptäcka eller läsa mer om Arsenal i Göteborg. Så det är lite reklam för Arsenal i Göteborg samtidigt. Så säg till exempel så här nu att Tobias börjar med att säga namnet på vår Facebookgrupp. Då ska snabbt Oskar sen säga namnet på vår Twitter och så över till Tobbe, kanske han säger hemsidan och så tong, 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 tong. Den som först blir tyst som inte har något gensvar förlorar.
Alltså vilka typer av sociala medier vi har?
Inte bara sociala medier utan det kan till exempel vara så här, vad man swishar för att bli medlem, vilken stammispubben är, man kan lyssna på podden till exempel. Olika sätt hur man kan komma i kontakt med Arsenal Göteborg och så. Liksom.
Mm.
Ja. Så till exempel då. Man kan, så om ni säger gå till ICA. Då får ni fel.
Får man en chans?
Man får en eller, boom.
Man får en boom.
Man får en boom. Och sen så den som... Ja, den som inte boomar då får sen en matchboll så att säga. För att verkligen så här skjuta hem det. Det är fan, i mitt huvud lät det mycket mer rakt och tydligt än vad det gjorde när jag sa det högt. Men snälla säg att ni förstår.
Det brukar vara så. Nej, men jag fattar.
Ja. Är du med på tråden, Oskar?
Yes.
Bra, bra, bra. Och nu undrar ni så här, det är självklart lite bra att få börja. Så då säger och
börja med Tobbe.
Den som...
så vem är det, Pitty Boy?
Nej, börja med Tobbe.
Okej, vi börjar med Tobbe. Tobbe, är du redo att spela Arsenal Göteborg Pingis?
Ja, tack.
Då kör vi. Då får du börja.
Vill man komma åt Arsenal Göteborg kan man gå till arsenalgoteborg.se.
Man kan söka på Arsenal Göteborg forum på Facebook och skriva och fråga om man undrar någonting.
Man kan också mejla till info@arsenalgoteborg.se.
Man kan också surfa in på ArsenalGBG på Twitter.
Sen så kan man gå till Cheers pub och prata med någon på matchdag om det finns plats.
Man kan även surfa in på ArsenalGBG på Instagram om man föredrar den sociala mediet.
Eller om man är beroende som Filip Tolfö så kan man gå in på Twitter och twitter.com/ArsenalGBG.
Får han godkänt för det när han säger samma sak som jag redan har sagt, Filip?
Sa du det?
Jag
alltså, det var ju noll
nej, men det är
sänktes
spänn. Du har helt rätt, Oskar. Jag tänkte faktiskt rycka in där men och säga att där får du en boom, Tobbe, faktiskt. Oskar har redan sagt Twitter.
Men Oskar är ju sån som säger, säger tyska bilmärken så säger han Mercedes direkt, liksom. Okej, okay, ja.
Så Oskar, du får börja igen.
Fan, ja, svårt att säga. Då går man in på Facebook igen och så söker man på Arsenal Göteborg och kollar på den här like-sidan som finns där. Finns också information.
Ja, då börjar det ju dra sig neråt då. Man kan faktiskt kontakta Filip och få hjälp och kontakta Arsenal Göteborg på hans Twitter.
Ja, jag godkänner det. Jag godkänner den.
Den är fin.
Och om man vill bli medlem så kan man swisha 100 kronor till Arsenal Göteborgs swishnummer. Som jag förhoppningsvis har rätt. Nummer 123-270-8972.
Jag godkänner det också.
Jag godkänner det också. Sen så kan man, om man har frågor om, eller generella frågor eller förslag, så kan man mejla till oss, eller till, inte till oss, men till Arsenal Göteborg, på styrelsen@arsenalgoteborg.se.
Ja, jag godkänner det. Bollen är ju fortsatt rullning.
Hallå,
det är det som är jobbigt. Jag är redan bommat.
Jag tycker vi har fått in de mesta grejerna nu. Jag vet inte riktigt vad vi har missat.
Det var typ alla sätt. Nej, kan man skicka brev? Finns
nej,
det någon postbox?
Du menar att det finns en snigelpost?
Ja, alltså ja. Sånt som de hade långt innan vi föddes och kommer kanske ha långt innan vi efter vi dör också.
Nej, det finns faktiskt inte en fysisk
adress.
Jag
tycker att vi ändå har tagit oss igenom alla
ja,
sätt.
Det är sant. Jag hade ju godkänt om någon hade sagt att man lyssnar på podden och får info därifrån. Men det känns ju ganska obvious i och med att de som lyssnar på den här tävlingen redan lyssnar på podden. Så, men vi gör så här, vi säger det lika. Bra jobbat hörni, bra jobbat.
Ja, det är inte Oskar, men GG som man säger i gaming-världen.
Gaming-världen, okej. Okay, då så, det var Arsenal Göteborg Pingis. Då ska vi svara på lite lyssnarfrågor här. Och som sagt så kom jag ju ut med det här lite sent. Så att det kanske inte har kommit in. Ja, det har kommit in en del frågor och vi tar väl så många vi hinner helt enkelt tills vi känner oss liksom nöjda och belåtna. Några frågor kanske vi pratar mer om och några frågor kanske mindre om, så som det är in life.
Får jag börja?
Någon som känner sig manad att börja?
Så, säger du och så sa jag, får jag börja? Så jag säger
ja,
att jag känner mig manad att
perfekt,
börja. Ja, jag tar den från Twitter eftersom Tobbe, jag tänkte vi börjar med Twitter eftersom Tobbe inte använder denna plattform.
Inte längre.
Och vad passar bättre än att börja med Jesper Lövstads fråga direkt till Tobbe? När blir det mörkt? På Svalbard.
Åh gud. Nu är han igång igen, vet du. När blir det mörkt? Det blir mörkt den 26 oktober. Det är sista dagen. Då är det becksvart. Men alltså, han kan ju kontakta mig, för det verkar vara så att han är mest intresserad av mitt liv här uppe.
Jag är rätt intresserad också faktiskt. Jag tyckte det var intressant information. Jag har ju ändå bränt en minut på den frågan. Det tycker jag ändå var imponerande.
Bränt är också ett intressant uttryck.
Så är det 26 oktober. Från och med det så är det alltså kölsvart.
Mörkt,
då.
Ja.
Mörkt. Då är det kallt och mörkt.
Hur många soltimmar har du på en dag nu? Eller ljustimmar kanske?
Alltså jag har ingen jävla aning, mannen. Ja, vad kan vi ha? Åtta. Alltså, jag går ju till jobbet. Ja, nio kanske. Nio kanske jag har nu faktiskt. Jag går ju till jobbet strax innan åtta. Och går hem vid typ 16:30. Och då är det, började solen gå ner. Men nu är det inte ovanför horisonten. Eller så här, nu är det inte ovanför bergen som ligger runt då. Så det är inte så här galet mörkt för tillfället. Men ja, så är det, Jesper.
Så är det med det. Men jag tar ordet och så fortsätter jag på inslaget spår. Det är en till fråga från Jeppe, ett El Padres på Twitter. Hur har Parteys ankomst tagits emot på Svalbard? Det är alltså då riktat till dig igen, Tobbe. Tobbe gillar ju hårdingar. Det här måste ju vara en dröm, säger han.
Och ja, jag har fyllt i med att ingen kommer att kunna ersätta the one and only för Tobbe. Och så har jag lagt med en gif när Flamini går in och råkapar vem det nu är.
Alltså, alla kapningar från Flamini är ju bra kapningar. Har jag alltid sagt. Nej, alltså han är ju en rejäl fotbollsspelare. Och det förvånar mig egentligen att han har varit i den spanska ligan då. För där är det ju ganska så... inte slätstruket, men de är inte kända för sitt tuffa spel i Spanien direkt. Det är ju de och pastaätarna där till lite österut. Så jag tror definitivt att det kan bli bra. Vi har väl, alltså El Neni har väl inte gjort någon jätteglad. Och om vi nu vill vara med och utmana toppen så måste man satsa lite. Och det här är nog ett steg i rätt riktning, det tror jag allt. Det känns som att det här kan vara någonting, helt enkelt.
Ja, jag vill bara fylla i där och säga att jag tror att den här värvningen av Partey kommer ju lyfta vårt lag. Inte bara en dimension, utan två, tre.
Det man hoppas liksom, eller hur?
Ja, men du Oskar, får bolla över till dig nu. Du som har så här, under många, många säsonger så pratat och klagat, kanske är hårt ord, men du har kanske varit mer bekymrad över vårt innermittfält. Hur tycker du, Partey? Eller vad tänker du om den värvningen?
Jag tänker att det är skönt att vi får in en... dels att vi får in en defensiv mittfältare. Och sen att vi... sen är inte Partey bara en defensiv mittfältare. Det är ju kanske lite myten om Partey. Som jag ska inte säga att jag har kollat på Partey speciellt mycket. Ingenting alls, stort sett. För jag kollar inte på La Liga. Jag har sett några enstaka match med Atletico Madrid. Men det är ju inte direkt så att jag brukar kolla på Atletico Madrid. Men från vad jag har förstått så är han ju mycket mer all around än vad man tror. I Ghana bland annat så spelar han väl 10, tror jag. Om jag har förstått
ja,
rätt.
Det var precis. Det har jag också hört, att han spelar 10 i Ghana.
Så att det gör ju att vi får fler valmöjligheter. Det är allt som jag har läst, så är det det som har varit liksom the selling point, så att säga, med Partey, är ju att vi får en väldigt all around spelare. Men sen så tror jag ju
såklart,
ja, men att han kan spela på olika positioner på mittfältet. Men sen tror jag ju i grund och botten att han kommer ju vara den som sitter lägst. Det beror på, att spelar man med Xhaka så kan jag tänka mig att Xhaka faller djupare i vissa moment och i vissa moment inte. För att Xhaka har ju sin fot som gör sig bra och samlar upp bollar djupt, men ofta har det ju varit ett problem att det blir för långt mellan den eller bredvid Xhakas mittfältspartner. Och som man har förstått det så ska jag Partey, Thomas.
Partey.
Säg Thomas.
Ja, Thomas. Han ska ändå ha uttryckt att han uppskattar Xhaka. Han ska ha haft ett möte med Francis Cagliau för ett eller två år sedan. Arsenals dåvarande chefscout. Och han ska ha uttryckt att han ändå hade stor respekt för Granit Xhaka, att han kunde tänka sig att spela i ett mittfält med Granit Xhaka. Jag vet inte, jag har läst. Sen ska man inte tro på allting man läser.
Xhaka, om jag får bara flika in det lite. Är inte det lustigt med Xhaka? Att det är så många kunniga inom fotbollen som så här hyllar Xhaka. Pep Guardiola hyllar ju Xhaka. Han vill ju, eller nu vet jag inte om man ska tro på det, men att han ville ha Xhaka till City en gång i tiden. Och nu kommer jag inte på några. Ja, Partey eller Thomas som vi pratar om, att det är så många som hyllar Xhaka. Och vi Arsenal-fans har ju många år klankat ner på Xhaka.
Har vi brist på hjälp liksom?
Ja, har vi använt honom fel? Eller det har vi ju uppenbarligen gjort, för man ser ju på hans redemption sen Arteta kom. Men det känns så konstigt att höra så högt
Jo, förvisso,
så stora men... fotbollshjärnor pratar så gott om Xhaka när den Xhaka vi känner igen så många år tillbaka liksom så här, i stort sett skjuter bollen i egen kasse.
Jo, det var men du har... Jo, förvisso. Ja, nej men det tycker jag ju, det talar ju till Arsenals systemfel, och man kan väl säga att Arsenal har haft ett systemfel. Alltså, det har varit fel på spelsystemet, det har varit fel på personalen, det har varit saknad i en klar idé hur man vill spela egentligen. Ja, jag vet inte hur långt man ska dra tillbaka det. Man kan ju åtminstone dra det tillbaka till ja, säg till 2015 utan att vara allt för hård. Det är väl inget större problem att dra tillbaka klockan och säga att det har varit ett pågående systemfel, att man liksom inte har kommit till rätta med hur man vill spela. Man har inte fått rätt spelare på rätt position. Jag har fattat spelare, medan lagen runt omkring kanske har lyckats sätta liksom, ja, ryggraden i sina lag på ett annat sätt, vilket har gjort att Arsenal har halkat ännu mer efter. Saknaden av ryggraden i Arsenal från backlinje, mittfält och det har varit mycket spelare på fel positioner. Och först nu med Arteta känns det som att vi äntligen har fått någon som har en vision och en idé. För, ja, om man då tar jag ju såklart Wenger senare då. Man kan ju inte säga att Wenger inte hade visioner, men han kunde inte riktigt få snurr på sina visioner de sista åren, det kan man ju säga, utan att kasta sten i glashus. Så jag tror ju att det kan ju, är det någonting man har lärt sig under Arteta, så är det väl att man, har man en tydlig spelare, så kan man få ut väldigt mycket mer utav en begränsad spelare än vad man tror.
Ja, ja, sant. Det är väl där det ligger. På tal om Wenger och hans visioner, vilken var Wengers bästa vision?
Ser det Henri?
Ja.
Nej, men han hade ju förmåga att hitta spelare, vad ska man säga, absoluta toppkvaliteter. Eller han såg spelarnas absoluta toppkvaliteter och hur han skulle använda dem i ett system. Alltså Henri, egentligen tänker jag bara på Henri. Nej, men Bergkamp, du hade spelare som var, som han har gjort om då till en annan spelartyp än vad de var, och skördade enormt stora framgångar. Men sen hörde jag en grej om Wenger, och ett av hans största misstag, det var att han började anpassa laget efter Cesc Fabregas. Att Arsenal då gick igenom en sorts, vad ska man säga, istället för den här 4-4-2 som hade varit tidigare, eller när Henri och Bergkamp då var där, så började man spela en helt annan typ av fotboll. Och det var början på nedgången för Arsenal. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var som sa det, men att där då låg mycket av anledningen till att Arsenal tappade fotfäste. Medan jag snarare skulle säga att man inte kan köpa någon spelare och de här sakerna då, att man kan peka på det istället.
Ja, men det är nog bra det sak som du säger där, att det är nog många anledningar till att det kanske börjar gå lite sämre. Sen kan man ju hitta så här, ja, det var ju för att Arsenal började anpassa allt efter Fabregas, men också som du säger att det är kanske var en tid där många andra klubbar börjar rusta upp och typ oljepengar kom in i sporten, och Arsenal hade precis flyttat till Emirates och hade typ 6 kronor att handla för varje sommar.
Det ska man ju säga, är det någonting, jag köper ju inte det att det ligger i Fabregas. I min värld så handlar det ju om att fotbollen var ju på väg mot, och 4-4-2 var ju på väg ut ur fotbollen under den tiden, så jag tycker inte det är konstigt att Arsenal gjorde ett formationsbyte och försökte föryngra. För någon gång måste man ju göra det. Och det som var det stora problemet, det är ju misskalkyleringen. Nu är vi i 2020. Om man kollar tillbaka 15-20 år på Arsenal, vad är det som har gått fel? Det som har gått fel var ju att man misskalkylerade totalt med vilken påverkan det skulle få och byta arenan. Alltså, jag säger inte att man var ju tvungen att byta arena, men bytte man arena rätt år? Skulle man gjort det tidigare? Skulle man gjort det senare? summerar man det så misslyckades ju man med att byta arena. Det är ju, det var helt fel i tiden med att byta arena.
Håller med 100%.
Vi var ju lite före alla andra.
Ja, och på tal om det så ryktas det ju nu om att det här konstiga projektet man har dratt igång med att man ska ha pay-per-view-matcher, att det ska generera pengar som ska göra att att man kan få subventionering för sådana som har byggt om sina arenor på senare år, som Tottenham och Liverpool.
Som... Är det sant? Det här har inte hört.
Ja, jag läste det förut. Man blir ja. Jag vet inte vad man ska säga.
Man blir frustrerad i vad man blir.
Tottenham som behöver låna pengar för att ha råd att driva runt sin organisation.
Men det fattar inte jag, på tal om Tottenham. Nu säger jag, ska vi inte prata allt för mycket om dem, eller så ska vi det och skratta lite. Men de har byggt ny arena som kostar skjortan och underbyxorna och strumporna och lite till. Och ändå kan de liksom spendera i detta transferfönstret och göra ett väldigt, väldigt bra fönster. Var fan får de sina pengar ifrån? Det här borde jag ju fråga en Tottenham-supporter, men jag blir så frustrerad. För ja, jag vill börja.
Nej, men du kan ju säga så här att de har ju gjort Nej, men de har ju gjort bra, för de har ju sålt spelare ganska bra. Det är också någonting som inte Arsenal har gjort bra. Vi har inte sålt spelare bra, vi har satt dem på höga löner. Det tror jag är ju det som Tottenham, anledningen till att Tottenham har kunnat sälja sina spelare dyrt också, är ju att Tottenham har ju topp 6 klubbarnas ja, jag tror nästan du kan ta topp 8 klubbarnas. De har ju en låg lönelista. De har ju inte höga löner.
Nej,
det, och det är klart. Och det där har ju Arsenal gått helt vis, vilket ju också är lite fascinerande, för jag har precis lyssnat på väl kvart kvar kanske, eller 10 minuter, på Ian Wrights bok, och då pratar han just om att i typ vid millennieskiftet så hade ju Arsenal jättelåga löner. Det var ju tvärtom, alltså, och på 90-talet också. Arsenal var ju en klubb som inte betalade några löner alls. Spelare kunde liksom gå från Arsenal. Ja, han tog sig själv som exempel liksom. Han gick från Arsenal till West Ham och fick typ dubbelt så mycket lön för att han gick till West Ham.
Bizarrt.
Och typ för att det var verkligen på, i det här vid millennieskiftet, så var det många spelare i Arsenal som hade väldigt dåliga löner, vilket man kanske såg med en viss Cashley Cole.
Ja, just det.
Men jag tyckte det var lite fascinerande, för han pratade liksom om att folk tittade på honom som att han var galen när han gick till Arsenal, för han fick ju ingen bra lön när han gick från Crystal Palace till Arsenal. Han fick bara liksom så här typ 20% löneökning eller någonting från att gå från Crystal Palace till West Ham. Han var inte en spelare som drevs av pengar i sig. Jag måste bara slänga in den anekdoten som jag har säkert hört någon gång, men som jag tyckte var helt fantastisk, att han ju faktiskt gick från Sunday League Football till Crystal Palace. Det är ju ändå helt fantastiskt, eller?
Det är ju faktiskt en riktig jävla solskenshistoria. Hela Ian Wright är ju en hel solskenshistoria i och för sig.
Han är så härlig också.
Han är så jävla god, är han.
Han blir bara godare och godare också på något sätt, känner jag.
Ja.
Man bara tycker om honom mer och mer, och så bara dyker han upp i mer diverse kanaler och forum, och det där leendet och alltid lika glad och
extremt karismatisk person.
Ja, verkligen. Men vad fan var det, den du vet när Aubameyangs nya kontrakt presenterades och han träffar den videon när han då,
och han säger att han är nervös.
Ian Wright.
Ja, han säger det. I'm a little bit nervous, ja, säger han då.
Ja, just det, precis. Så här, vad fan ska han vara nervös? Men just i den videon också, alltså Ian Wright bara går runt och I love this club. Typ, de ska ju prata om Aubameyang, och Ian Wright bara I love this club. I love this club. Han bara, han kan ju inte påpeka det nog mycket.
Och man bara, Wright, nu får du lugna dig.
Ja, exakt.
Har du tippat badsalt eller vad händer?
På tal om det, nu, det här är ju också en rolig, den här YouTube-videon är ganska gammal i och för sig, men det är när Ian Wright sitter och med Lacazette och Aubameyang, och de kollar på olika mål de har gjort, och ska de berätta olika. Har ni sett den?
Nej.
Den är ganska så pinsam, för då sitter Aubameyang och Lacazette och du vet, är down with the kids som säger så här slangord och interna skämt, och så sitter Ian Wright där och känns lite gubbig och så här, så försöker han hänga med på deras interna skämt och du vet så här. Lacazette och Aubameyang säger så här, yeah, it's only for the gram. Och Ian Wright bara, yeah, yeah, the gram. What's the gram? Och så här, Instagram då. Den är lite pinsam, ja, i alla fall.
Men det är lite roligt, ja, på ta inte bara Aubameyang-videon där, men även när han ska intervjua Kieran Tierney, när han cyklar genom London på sin sån här fat bike. Det ser så härligt ut. Man blir glad att bara se han där cykla med. Och sen när han ska göra intervjun med Kieran Tierney, att han är så... Han har ju blivit mer down with the kids ändå, liksom, att han har förstått Kieran Tierney-hypen liksom, och kommer dit med en Kieran Tierney-t-shirt när han håller sin Tesco-bag och såna här grejer. Så att han har ju blivit mer down with the kids.
Ja, det är sant. Han är för jävla fin i en right, alltså.
Nej, men jag tyckte faktiskt det var en intressant bok.
Ja. Ska vi ta en till fråga?
Kör på.
Kan vi?
Jag slänger upp en fråga och sen så...
Ja, kan det vara från Sebastian Åkas kanske?
Ja, men det ska det faktiskt vara nu. Och ni får bara, jag frågar inte till någon specifik utav er, utan första som hugger fråga får hugga den och så kör vi på. Förresten, såg ni att damerna vann med 5-0 igår? Arsenal damer,
ja, women. Jävlar, ja. Mm. De bettar man på.
De här frågan är på det spåret. Är det fysiskt omöjligt för Miedema att sluta göra mål?
Antagligen.
Ja. Det är DNA, är det. Alltså det är väl någonting med
är det inte bättre att
generellt. Är det inte det?
Är det inte bättre att vi ställer frågan till dig, Filip, för att det är ju i den här podcasten den som följer Arsenals damlag mest är ju du.
Det är, ja, jo, det är det väl. Okej, jag svarar på mig själv. Ja, det går inte. Det är så roligt med Miedema. Hon har ju typ sagt i intervjuer och sådär så att jag är ju hellre en tia än en nia, om du förstår. Jag spelar hellre fram till ett mål än gör ett mål. Och så. Så här, jag gillar hellre en snygg pass än ett snyggt skott.
Oj, det resonerar väl med mig.
Ja, men lik förbannat så gör hon ju, jag tror det här var hennes 49:e mål på 50 matcher.
49 matcher, va?
Och det är ju ett 49, mål på match, 49, kan man säga.
49-49 läste jag
igår. Okej. Ja, men då är det ju ett mål per match. Och hon gör ju ett mål per match då utan att ens försöka, i och med att hon i hennes egna ord hellre gör assists än mål. Och då är ju inte ett enda straffmål, för hon tar ju inte straffarna i damerna. Så även om hon slutar försöka göra mål så gör hon mål ändå. Hon är helt jävla otrolig.
Är detta då den kvinnliga motsvarigheten till Dennis Bergkamp, eller? Inte alltså att Bergkamp nätar väl inte riktigt lika mycket i och för sig.
Nej, jag vet.
Om man kollar på hans karriärstatistik.
Det var första åren i Arsenal han gjorde mest mål, va? Och sen i takt med att Henri blev bättre så vart han ju mer Bergkamp än assistmaker till Henri. Jag vet, man brukar väl slarvigt jämföra Miedema med Henri. Liksom, att det ser ju så lätt ut när de spelade. Det gjorde det för Henri också. Att det såg ju så lätt ut när han gjorde mål. Det såg ju knappt ut som han försökte. Och det är samma sak med Miedema. Hon bara... Tar bollen, dribblar en gubbe, skjuter upp den. Det ser så jävla lätt ut, de svåra grejerna hon gör. Så ja, Sebastian, det är fysiskt omöjligt för Miedema att sluta göra mål. Hon kan inte sluta om hon ens försöker. Är det någon som vill riva av en till?
Jag tänkte väl en... Vad betyder Guinnessaurus för klubben? Alltså jag tror...
Vem har frågat den frågan?
Ja, det är Ahokas. Men jag bara reagerar på den. Och det blir så här... Ganosaurus är på samma sätt lite som... Om vi ska ta upp någonting... nutid som är kopplat till Göteborg. Eller vad indianen är för Frölunda. Det är någonting som har skapats för att... Alltså modernisera. I slutet av 90-talet då, så var det väldigt populärt med att till exempel hockeyklubbar då skulle blicka mot USA och göra som dem då. Och jag tror det känns lite som att engelsk fotboll blev liksom, när det blev mer globalt, så skulle det vara maskotar och det är liksom familjer. Det var ju inte sånt för liksom. Och vad fan har en dinosaurie med med Arsenal att göra egentligen?
Du har ju rätt i det. Vad har en dinosaurie med Arsenal att göra egentligen? Det är ju bara
det vinner vals, det ska ju tilläggas då. Men,
ja.
Men det är ändå så, när det introduceras Gunnosaurus?
93.
Hur?
Precis, 93. 90-talet.
Ja. Vet ni hur han kom till Gunnosaurus?
Nej.
Mammosaurus och pappusaurus. Nej.
Nej, det var så att i Junior Gunners, alltså Arsenals juniormedlemmar.
Var du med där?
Nej, jag var inte med där. Men då, när var det? 93 han kom på. Ja. Så var det en tävling. Så här, nu ska Arsenal skaffa en maskott. Bla bla bla. Och då var det i Junior Gunners. Så här, ja, ni får vara med i en tävling. Ni får rita, komma med förslag till maskotten. Hur den ska se ut. Och då var det då ett barn som ritade Gunnosaurus och sa det här ska vara Arsenals maskott. Och så kom en jättebra ritning och sådär. Nu minns jag inte vad den personen hette, men Arsenal hakade ju på den idén och bara så här, fan, det var ju en ganska bra idé. Den var ganska rolig, det tar vi.
En dinosaurie, nytänkande.
Ja, men jag tror också att det är väl för att man får in ordet Gunner i det. Att det är en kanon, va? Gunnosaurus.
Ja, det tänkte jag hade varit att maskoten var en stor kanon. Fy fan vad tråkigt det hade varit. Alltså bara ja, inte julen precis. Utan bara liksom
en pipa.
Ja, pipan, ja. Fy fan, och bara gå runt där. Svart också, eller typ, du vet så. Nej.
Men Tottenham kunde haft sin på en basketboll.
Gäller det vad han är?
På en basketboll.
Men jag tycker det är lite kul här med Gunnosaurus, hur det har väckt. Nu var det ju, det här pratade ni om för en del förra podden, jag vet det. Men hur det har väckt liksom uppmärksamhet världen runt. Det är ju, inom situationstecken, bara Arsenals maskott.
Alltså det var bara på SVT och grejer.
Det är helt sjukt. Vilken jävla nyhet har blivit att Arsenal, och han har ju inte fått, eller så här, han som är inuti dräkten har ju fått sparken, men själva Gunnosaurus i sig har ju bara blivit, vad ska man säga, permitterad nu när det inte är några fans på läktaren.
Nej, alla har tagit ett ofrivilligt semester, det har alla tagit.
Ja, nej men sådär.
Nu, när vi är inne på maskotar, det är ju dåligt poddmaterial, men nu har jag skickat en bild till er när vi pratar om dåliga maskotar. Så jag vill gärna att ni ger lite feedback på den här maskoten jag har skickat bild för er till. Och säger vad ni tycker om den här maskoten.
Är det toaletten eller? Eller nej? Vilka var det som hade? Var det West Brom som hade en tvättmaskin som maskot? För de hade ju ett samarbete med ett företag. Så går det runt en tvättmaskin. Men vad är detta för någonting?
Det måste ju vara det sämsta. En tvättmaskin. Ja, men jag ser den här bilden nu. Och som sagt, det här är ju inte jättebra poddmaterial. Men det är vad det är. Det typ ser ut som en vit... Är det en mumie eller vad är det frågan om?
Det ska nog vara en svan, tror jag.
Oj.
Den är inte så West bra Brom,
ja. Jajamän, det var West Brom. Ja, men det, Oscar, det var ju, det är ju Swansea.
Vad tyckte du att det såg ut som när vi var på Swansea, Tobbe?
Du kommer nog ihåg vad jag har sagt, men jag har nog sagt något kontroversiellt.
Ja, jag får med att du tyckte att det såg ut som en stor penis.
Ja, det har jag säkert sagt.
Klart som fan att det blev något könsrelaterat i den här podden,
ja,
också.
Men nu blir det jag som är värre än Oliver, för nu är han här för att göra sitt case.
Ja. Ändå är det du som skickar bilder på Footballers with Tits, ja, den här veckan.
Där kom den också. Man kan ju starta en sån här podcast bingo med den här podden snart. Så här. Nämner de Footballers with Tits? Ja, där kom det.
När nämner de ett könsrelaterat?
Ja, exakt, drinking game, ja, precis.
Men alltså den här washingmaskinen är så ful. I West Broms färger också. De har även kört den på Pride Week, har de kört den med regnbågsfärger. Alltså, men har inte som sagt girigheten gått för långt då? När man har en tvättmaskin som maskott temporärt.
Jo, den där girigheten vet ju inga gränser.
Nej, det är korrekt. Ja. Men, ja, jämförelsen med den tvättmaskinen så är ju Gunnosaurus kanon då, får jag lov att säga.
Ja, i leken kanon eller Spurs så säger Gunnosaurus helt klart en kanon. Men en sista grej bara på Ganosaurus innan vi tar nästa fråga. Oskar, var inte du som sa att det var Ray Paulers svärfar som var han inuti dräkten?
Jo, eller jag läste det på Twitter.
Det sjuka i den grejen är att Ray Pauler har en partner, tycker jag.
Det är sjuka att någon har stått ut på hans drickande.
Ja, det är det som är det sjuka.
Det är lite som en så här lower class situation av det Messi, Agüero och Maradona har. Ray Pauler och Ganosaurus liksom.
Ja.
Jag förstår det, vad jag menar. Det är liksom så här, Agüero ihop med Maradonas eller dotter, eller vad är det? Eller det är Messi, skitsamma. Men det är liksom alla, nej. Agüero ihop med Maradonas dotter och Messi gudfar. Och så är det så här, det är så Ray Paulers svärfar är maskoten till Arsenal.
Ja, det är lite white trash över den, eller ska man säga.
Det är så här reality check liksom. Man tror att det är som Messi och Maradona.
Ja, det var kul. Det var kul. Ja, ska vi
nog om maskottar kanske?
Ska vi nog om maskottar kanske, ja. Någon som vill riva av en till fråga?
Absolut. Då tar vi en fråga som inte är från Sebastian Åka, så det var inte så lätt att hitta. Fick städa bland högen. Eller först kan vi riva av frågan: hur många frågor har Sebastian Åkas? Vad var det, 7 frågor va? Det var John som undrade hur många frågor Sebastian Åkas hade.
Jaha,
jag tror det var 7. Jag orkar inte räkna. Ja. Men då tar vi en fråga från Niklas Lindblad på Facebook. Tror ni det blir någon nedbantning av Premier League? Det är något nytt som har kommit upp här nu.
Nej. Det är för mycket pengar i det. Mer matcher, mer pengar. De kommer inte banta ner det.
Det är om de vill ha den här Super League då, som det har pratats om.
Den, ja, jag vet fan om det är. Om två lag, är det 18 lag som ska vara Super League då eller då?
Nej, men det har ju varit snack om att det skulle bli en Superliga. För att det skulle vara mer pengar i det. Men jag kan läsa lite om från text-tv vad det stod om det här. Så får ni några av storlagens ändringsförslag. Minska Premier League till 18 lag. Det är 9 lag som har spelat längst i Premier League. Får ensamma bestämma om framtida stora ändringar ska göras i ligans upplägg. Det är ju bra, för att då blir Arsenal chefarnas chef. Vilken klubb har varit längst i högsta ligan?
Arsenal.
Rätt så överlägset. 1919, och så tror jag tvåan kom in på 70-talet. Så att rätt så överlägset.
Oj.
Ja, jag tror det, eller på 50-talet kanske.
Då borde vi alla lag bara kyssa Arsenals fötter och göra så här: okej, Arsenal, vi lyder er. Förlåt Oskar, fortsätt.
Ett förslag som jag tror att Tobbe kanske skulle tycka om: Ligakuppen och Community Shield läggs ner.
Bort med skiten. Det är väl ett av få jag läste som var bra på riktigt. Bort med skiten på riktigt, sluta.
En professionell, jag förstår inte riktigt vad det här innebar riktigt, men en professionell damliga startas som är självständig från Premier League och det engelska fotbollsförbundet. Jag förstår inte riktigt vad det är. Ingår VSL i FA nu? Ja, det gör det väl då kanske, det måste det göra. Ja, jag vet. Jag är för dåligt insatt för att veta om det
är dåligt. Ja, det ingår FA. Det är alltså Women's Premier League. Det ingår FA. Det är samma.
Och sen var det då 2 lag från Premier League flyttas ner varje år. 2 lag i andra ligan flyttas upp. Lag 16 i Premier League får kvala.
Jag kan tycka att den typen av serie som du snackas om, alltså typ som kvalserien var i Hockeyallsvenskan upp till i SHL då, är en av de mest, vad ska man säga, roligaste att kolla på. Det kan bli fantastisk fotboll. Men konceptet som sådant vet jag inte om jag stöttar. Svårt att få till sånt. Kevin De Bruyne hade gått ut och sagt att man måste börja lyssna på fotbollsspelarna nu, för att det är nu det är alldeles för tajt matchande i och med covid, och det är tajtare inpå, det är landslag och du vet så här, och att de inte får tid för att återhämta sig och allting. Ni vet ju vad jag tycker om det. De spelar kanske en match i veckan. Det är deras fucking jobb. Väx upp.
Ja, nu spelar de inte en match i veckan, nu spelar de med 2-3 matcher i veckan, men ja.
Jo, men det är väl så här det borde kanske vara ju egentligen. Du har andra sporter spelar som mest, har jag väl sett ett NHL-lag spela 4 matcher i veckan. Så jag menar, ja.
Jo, alltså det är klart att de ska klara av det, men du kommer ju, jag förstår var du kommer ifrån, men då får du samtidigt leva med att du kommer få sämre fotboll. Det är ju motargumentet, du kommer att få sämre fotboll. Spelarna kommer att gå sönder och du kommer att få sämre fotboll.
Men skador kommer ju alltid att hända, så det kan inte vara det enda. Sämre fotboll, ja, alltså det är inte så att det är kanonfotboll ändå, även om man väntar 1-2 veckor på en match. Så att jag vet inte, jag står ju kvar vid detta, att jag tycker att de ska vara så pass bra tränare att de ska klara av detta. Punkt.
Ja. Ja, jag förstår var det kommer ifrån. Sen så kan jag ju tycka att det är väldigt konstigt, som den här säsongen, varför man envisas med att köra alla extra, typ som England, att man envisas med att köra ligacupen och man ska gå tillbaka till 3 byten eller andra ligor 25 byten, och man, nu när det är landslagsfotboll så ska vi ha, så är det viktigt att vi har träningsmatcher i landslagsfotbollen så vi får in lite ännu mer matcher.
Men vad tycker ni då, liksom, att borde vi slopat Community Shield i år?
Jag tyckte att man skulle slopat Community Shield och Ligacupen den här säsongen.
Ja. Jag vet inte.
Alternativt pausat europeiska fotbollen ett år.
Ja.
Det är för mycket pengar helt enkelt.
Det är det som är. Jag tror att svaret, om man ska gå tillbaka till ursprungsfrågan, så tror ni det kommer bli någon nedbantning av Premier League från Niklas Lindblad? Så är mitt svar på den frågan så här: där, i det förslaget där finns mest pengar, där kommer det bli. Och är det storlagen som då, om det här förslaget liksom, om det fortsätter på det spåret, så blir det mer och mer storlagen som bestämmer, och det är de som sitter på pengarna, så då kommer de ju titta vad som blir bäst för deras plånbok, och då kommer det liksom tas beslut därefter.
Och det kan man väl säga, jo, alltså den enkla aspekten av att säga är ju varför vi storlagen har detta, för att i Premier League har de hyfsat, inte exakt delat, men det är ju inte som i, det är ju inte som i Spanien där Barcelona och Real Madrid får så där 70% av intäkterna och så får de andra lagen dela på typ 30%. Det är ändå hyfsat jämnt fördelat i Premier League.
Mm.
Det är ju inte exakt, det är ju inte delat på 20 rakt av. Du får ju lite mer desto högre placering. Men det är ändå ganska jämnt delat så, över de 20 lagen. Så det är klart att är det 18 lag så är det 18 lag som ska dela på pengarna.
Sen om du åker ur också så... så får du ju fallskärm. Så att om du åker ur får du mer pengar än du blir kvar, för att du ska kunna komma upp igen.
Just det. Ja, vi får väl se vad det blir med den här saken då. Det får tiden utvisa.
Ska ja, vi gå vidare? Men alltså en förändring kommer att ske oavsett. Det är ju aldrig en liga som kommer vara samma hela tiden.
Nej.
Men ett steg i rätt riktning är att slopa liksom, om vi vill ha bättre fotboll än normalt, ta bort ligacupen. Det kanske är en match för några, men det kanske är 5 matcher för någon annan. Och 5 matcher på en säsong, det blir en del. Och en match är inte jättestor inverkan kanske.
Men är det bara, på tal om ligacupen, det är bara England som har 2 inhemska cuper, va? Kollar man i de andra länderna och ligorna så är det ju, har ju de ju bara en. Det är spanska cupen, italienska cupen, tyska cupen och så vidare och så vidare. Det är ju bara England som har 2 inhemska cuper i FA-cupen.
Det är säkert något lag eller något land som har 2, men generellt sett är det en, ja.
Ja, så att just att England har det, det är ju lite märkligt så sett.
Ja, det är, jag tycker det är märkligt.
Ja. Ja, jag går vidare med, är det någon utav er som vill riva av en fråga? Annars har jag en upplagd.
Du känns het.
Ja. Okej, den är från Mikael Wallin och han kommer ni nämna Arsenal Arvika.
Nu gjorde vi det.
Ja, nu gjorde vi det, precis. Så att ja, Mikael, vi kommer nämna Arsenal Arvika. Jag som är lite Värmlandspöjk, så kände jag en viss obligation att göra en shoutout till övriga Arsenal-värmlänningar. Så borde ju Arvika med omnejd, så spana in Arsenal Arvika. Det om det. Någon vill dra en riva av en fråga?
Nu har vi en fråga till dig, Filip.
Ja, till mig?
Ja. Hur många Arsenal-relaterade prylar äger Filip Tolf? Frågar Sebastian Håkas.
Alltså den här Sebastian Håkas. Det är många. Det är många.
Hur galen blir din partner på det?
Alltså hon har, säger så här. Hon har faktiskt vant sig. Man kan tänka sig att hon blir ganska galen. Men hon har vant sig vid det här laget. Jag sitter ju i mitt kök nu. Mm. Och då kollar jag på mina kaffekoppar. Bara där är det ju 6-7 stycken Arsenal kaffekoppar. Jag förstår inte de som bara har en. Hur bär ni er åt?
Ja, men man måste ha två i alla fall. Så man kan, om det kommer någon så kan man bjuda på något.
Ja, precis. Och sen är det ju en ganska gedigen samling. Några fina tröjor. Ja. Så att ja, det är en del, Sebbe. Det är en del.
Där skiljer jag du och så åt en del, för jag äger jävligt mycket grejer men har väldigt många olika lag.
Ja, jag vet.
Mest med blåvitt och Arsenal såklart, men, ja. Men jag har ju lite andra så här suspekta grejer också.
Du har ju en Pulisic-tröja från Dortmund, va?
Ja, det är korrekt. Jag har också Thomas Müller i Bayern München, den här på mig nu, långärmad.
Ja, så där.
Ja, jag brukar ha sådana när jag tränar för jag tycker det är kul. Vad har jag mer? Claes-Göran Huntelaar, Schalke. Ja, Joey Barton och Marseille.
Det är ju
alltså, det är engelska spelare.
Du menar Joey Barton?
Ja, just det. Men det är kul när han hetsar med Zlatan där. Och han gör den gesten om näsan till Zlatan. Mm. Men,
ja, men där skiljer vi oss lite. Du är lite mer en brett sortiment. Jag har ju bara Arsenal, ja.
Jag har ju fått gå på en shoppingrunda i Tobbes vägnar en gång i tiden när jag var i USA. Ja. Fick shoppa i New Orleans Saints klubbshop. Mm-hmm. Kommer inte ihåg hur mycket det var han skulle ha. Var det 3 eller 4 tröjor jag köpte till dig?
3 stycken köpte du.
3.
Det var ju de nya killarna då som man behöver räppa.
Är de kvar?
Ja, det är de. Ja, det är
trevligt. Kvar.
Ja, men om vi ska gå vidare då. Det är mycket frågor om Partey. Och det bästa var ju det klippet han la ut. Eller remember, kanske inte sa det på franska då. No, var det? No Thomas, no Partey. Sa han ju liksom i det här klippet som de ser på Arsenals sida. Det känns ju så. Säg det här nu, det blir kul. Det
är någon,
det är någon mediaprofil som står där bakom och säger, det blir kul Thomas, säg det här
alltså. Det blir kul Thomas. Men tror ni, på tal om det, att är det därför han har valt att ha Thomas på tröjan? För att han är så jävla trött på det här med Partey och Partey.
100%.
Ja, då är vi här igen. Det blev lite chall på linjen som Oskar själv uttryckte det. Vi var på Partey, tror jag. Och då, det är många frågor på Partey. Det är Sebbe har frågat om Partey. Det är Niklas Egersten har frågat om Partey. Och det är Bula som har frågat om Partey.
Ordvitsar var du inne på. Blir det något Partey på lördag som Niklas sa? Ja, det blir Partey på lördag. Och det är vi ska ju den ordvitsen får man tolka som man vill.
Ja. Nej, men ja, precis. När vi var inne på ordvitsar och jag kanske var lite party. Du blev en ordvits ändå, fast jag inte menar det. En partydödare. När jag känner så här att hur många ordvitsar kan man dra ut på Partey? Det har gått 2 veckor nu och det är inte jättekul längre. Men det kanske bara är jag.
Yeah, no Thomas. No, okej, okay. Det var inget.
Ge oss bara en bra chant så är vi hemma. Vi vill ha en bra ramsa.
Men vi kan ju ta den här frågan från Bula, för den tycker jag är lite intressant. Hur många placeringar tror du vi klättrar nu i sluttabellen med Partey i laget, a.k.a. Thomas?
Det beror på vad vi trodde att vi skulle vara från början.
Ja, men vad trodde du, Tobbe, om vi drar det därifrån? Vad tror du vi var från början? Har det här liksom förbättrat oss på, i ditt tipp, om
ja,
man säger så?
Ja, det har det definitivt. Filip, det är kul att du frågar. Vad skulle vara från början? Bra fråga. Jag trodde ju topp 4, på riktigt. Topp 4. Jag tycker ju inte att Liverpool är lika bra i år. Det känns som att Tottenham, United och Chelsea har tappat även då City. Så att det känns som det är any man's game, som man säger, i år. Inte lika mycket som det var när Leicester vann, men att det känns som att vi har chans att, liksom vara med i absoluta toppen. Så jag tror, hjärtat säger ju vinst. Hjärnan säger, ja, vi kommer till tredje plats.
Men du är ändå inne på liksom vinst.
Ja, definitivt, definitivt.
Aha.
Ja, jag ser positivt på framtiden.
Det är bra. Det gläder mig att höra.
Trodde du att jag skulle vara negativ? Nej, vi kommer.
Nej, men det är kanske bara jag som är lite negativ.
Igen.
Nej, men det är gött att men höra positiva Arsenal-fans. Det har man ju inte allt.
Finns det inte mer positivt nu än negativt? Vad är negativt då? Okej, vi fick inte iväg så många spelare på lån till försäljning och så vidare. Mm. Okej, de kanske går i januari, de kanske går nästa sommar. Nu kör vi. Nu har vi en säsong liksom. Det kan ju vara så att helt plötsligt kommer Mustafi in och gör en permätesack i FA-cupen. Liksom, en sån insats.
Ja. Nej, men det har du helt rätt i. Men det är bra där. Det gäller fan, nu är vi igång. Det är ingen idé att deppa längre. Nu är det bara tuta och köra.
Nej, 3-4 liksom. Upp och nicka sockerdricka så tar vi 3 poäng mot City på lördag.
Ja, fint.
Vi har ju den bra tränaren. Den dåliga tränaren är ju kvar i Manchester.
Ja, det är den billiga kopian.
Ja. Han både bara förlorar ju matchen hela tiden.
Han har inte lika bra hår som Arteta. Det har ju i och för sig ingen.
Nej.
Jo, Javier Zanetti kanske.
Ja, gud, undrar hur Zanetti ser ut nu för tiden. Men Oskar, vad säger du om lagets... hur har ditt tipp förändrats?
Jag trodde ju också på en topp 4 placering inför säsongen. Jag var ändå så rätt positiv efter att vi slutade på en sån high förra säsongen. Men nu, ett par matcher in i säsongen, så jo, visst trodde väl jag fortfarande att vi kunde utmana en topp 4, men då kände jag mig väl som en svajig utmanare, att det kunde bli som Unai Emery året, att man missar med någon enstaka poäng, eller Wenger sista året, att man missar med någon enstaka poäng på topp 4 placeringen, så någonstans mellan 4 och 6 plats. Men nu känner jag mig ändå ganska säker på att det är en tredje eller fjärde plats, känns rimligt.
Ja.
Ja, var inte negativ nu, Filip, det är inte okej.
Nej, men jag ska inte vara det. Jag innan säsongen började, så kände jag att vi har absolut chans på fjärde plats. Med tur och många stolpe in, så en fjärde plats absolut. Men nu med Thomas i laget så känner jag så här att en fjärde plats är absolut, alltså absolut på sin plats. Sen, alltså, vi kommer inte bättre än trea, det gör vi inte. Vi ska fortsätta ha några stolpe in resultat om vi ska lyckas hamna tredje plats. För man ska ju inte glömma bort heller att vi faktiskt slutade i 8 förra säsongen. Visst så var vi ju katastrofala.
Då hade vi bara Arteta en halv säsong. Nu har vi Arteta en hel säsong.
Jo,
det är ju inte... Om vi säger så här. Vi har ju ett trumfkort och det är... Nu kallar jag att sticka ut hakan, men jag säger ju i alla fall, jag tycker att vi har en av de bästa tränarna i ligan. Det vi har sett hittills.
Att han är en av de bästa tränarna i ligan och han har varit tränare i typ inte, alltså strax över ett halvår och ändå är
men inte ens liksom den mest inbitna United-supporten kan ju påstå att Ole Gunnar är en bättre tränare än Arteta till exempel.
Nej, jag tycker det är sjukt också att man sätter dem i samma fack. Så här, de nya tänkande tränarna. Fan, Ole Gunnar började vara tränare när Arteta fortfarande var spelare liksom. Han har misslyckats i Molde och i Swansea. Nämn fan inte han i samma kategori som... Ja, förlåt, Cardiff.
Ja, nej, men
Ja, men säg så här, som du sa Tobbe, nu är det säsong, nu kör vi, det är ingen idé att deppa längre, nu är det bara att ut och köra. Eller du sa upp och nicka sockerdricka, det var jag som sa
upp och nicka sockerdricka, ja. Jag har också lite mer info här. Javier Zanetti ser fantastisk ut och har ett sexpack, alltså det är helt sinnes. Men jag vill lyfta ett finger för kannibalism. Jag tror det kan vara mycket av det som går runt i år. Nu vet vad det är, eller?
Kannibalism.
Ja, alltså, det är att lag vinner. Alltså man blandar. Säg att vi slår City då. Och så slår City Liverpool. Och så slog Liverpool oss. Så det är ingen som sticker ifrån, utan poängen bara ramlar runt liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis, precis.
Alltså, det kallas för kannibalism.
Ja.
Kanske inte. Jag kanske skulle varit lite tydligare där. Och inte bara att ja. Det fattar jag menar i alla fall. Jag tror att det är mycket av den varan som kommer gå runt i år. Att ja, nu var det Leicester då som tvålades dit rejält av West Ham liksom. Bara, vad fan hände där? Så man kommer win-trada typ. Alltså det blir mycket. Vi tar poäng där och sen förlorar vi mot någon annan som vinner mot den. Alltså ja, poäng kommer gå runt. Jag tror att det kommer vara jämnt. Det är inte så att någon kommer sticka iväg. Jag tror inte det.
Alltså. Säg så här, det blir nog jämnare den här säsongen än vad det blir förra säsongen i alla fall. Så kan man säga.
Det känns spontant som att det är en väldigt kvalificerad gissning, herr Tolf.
Tack så mycket, tack så mycket. Någon som vill driva av en till fråga?
Men det här med
vi kanske några minuter kvar.
Özil-grejen.
Ja.
Vad tycker du om hans tid i klubben? Och är det dags att han lämnar eller borde han få speltid?
Vem är det som har frågat den frågan?
Ja, det är Sebastian Håkas.
Aj! Alltså tack Sebbe. Ja, förlåt, fortsätt.
Men här. Det här är ju väldigt intressant då. För ja, det känns väl lite, vi konstaterar väl lite snabbt förut att det verkar som att hans tid är över, eller?
Alltså det kan jag säga, vad har hänt sen förra veckan? Ja, han och Sokratis har inte blivit uttagna i Europa League-truppen. Och om man ska se det ur ett, vilket lag vi har i gruppspelet, så kan man ju tycka att till exempel då, om man skulle ställa av en av våra duktigare spelare. Det är inte så att man, Arsenal ska ju klara av att vinna gruppen utan typ Aubameyang. Man borde kunna vila Aubameyang alla Europa League-matcher i gruppspelet. För du kan ju registrera honom när vi, ja, till slutspelet så att säga.
Tror du bara att vi kommer dansa i gruppspelet eller?
Ja.
Det tror jag i alla fall.
Det har ju också hänt sen förra veckan. Vi har ju fått en grupp.
Just det. Och är det inte typiskt att det här året man inte får åka på resor, så är det typ den mest resvänliga Europa-liggruppen någonsin.
Framförallt för mig, eller? Jag är ju i Norge redan.
Ja, precis, bara en sån sak.
Men ni vet ju att Molde är inte sexigt alltså. Alltså det är inget stort ställe.
De tog in 600 personer istället för att de höll på att bygga om sin arena. Det är inte så mäktigt.
Nej. Ja, men jag tänkte kanske mest på Dublin. Jag personligen har ju alltid velat åka till Dublin. Jag har bara...
Åka dit, Filip.
Ja, men det blir ju lite kul.
Du vill ju åka dit och slaska.
What?
Du vill åka dit och dricka Guinness.
Ja. Nej, men så här, åka till Dublin och ett par dagar och så kolla på Arsenal. Det hade ju fan varit guld. Men... Men
Molde har ju en ganska fräck arena, för den ligger ju mitt i hamnen.
Asså?
Ja, tar 11 000. Men det är typ så här, i Molde så bor det kanske, vad är det? Ja, 15 000 personer eller? Så det är inget stort ställe. Men det hade ju definitivt varit möjligt att åka på alla tre.
Ja, det hade det varit, för det är inga så här långa jävla östeuropeer. Ursäkta alla östeuropeer. Det är inga långa... Jävla östeuropeer matcher liksom. Utan det är ju ganska nära faktiskt, som du säger. Och alltså, åka till Wien, Oskar, det vet jag att du gärna hade velat gjort, men det går ju inte heller då.
Jag och Tobias har ju pratat om detta i flera år. Ja, nej, nu sänker vi stämningen för mycket om vi pratar om detta. Men ja, vad tycker vi om Özil? Det är tråkigt som det har blivit. Jag hade väl hellre sett att han, om han nu ska vara kvar i klubben, att han hade spelat. Det har ju även kommit ut att Arsenal hade fått ett bud från en saudarabisk klubb som erbjöd Arsenal 5 miljoner pund för Mesut Özil, men han ska ha tackat nej till att gå dit. Vilket ju är...
Det förstår jag, men är det verkligen av anledning att han sitter av sitt kontrakt att han bara tar lön? Är det det?
Jag det tror jag.
Jag hade inte velat spela i Saudiarabien.
Nej, eller det är väl ganska... Vad fan? Castorla spelar väl där någonstans?
Qatar, va?
Qatar är det.
Snyggt, Filip.
Vadå? Är jag ute och cyklar på min geografi?
Där
någonstans. Och alla jävla östeuropéer.
Ja, idag är du nog...
Ja, precis. Idag är det jag som...
Han har gjort några fina mål, kan vi säga, så jag sorg om ni vill ha någonting att roa er med under veckan. Så kan ni kolla på vilka mål han har gjort sen han kom hit.
Och på tal om kuppspel, han vann la katarska kuppen där här om dagen, va?
Ja, men vad fan.
Ja, jag tror det, men det enda vi kan säga om honom, all heder till Santi Cazorla. När Unai Emery kommer in som tränare, då sticker han. Två gånger utan två gånger.
Ja, så är det, ja, just det.
Från Villarreal också.
Ja. Ja, men han stack ju, han lämnade ju Arsenal när Unai Emery kom in, och han lämnade Villarreal när Unai Emery kom in.
Ja, det kan han, Cazorla. Fly undan Unai Emerys ord. Det kan han, minsann.
Men Mesut Özil, på något sätt, att vara och inte vara i Arsenal, har ju fått ett taffligt avslut. Det är lite kolla, eller vad säger jag, Korsälni-vibbar på detta. Att det är liksom, man ska bråka och liksom vägra. Och, fast det är klart, ett kontrakt är ett kontrakt, och det ska ju också hedras av båda parter, så.
Ja, jo, men så är det ju. Så är det ju. Säg så här, det är ju inte Özils fel att han har fått ett, vad var det han fick, 3,5 års kontrakt med 3 miljoner i veckan. Det är ju inte Özils fel.
Nej.
Och sen att inte han blir uttagen i truppen. Ja, vad ska han göra då? Han är ju med på träningarna och tränar på och kämpar på liksom. Och sen att inte han blir uttagen, det är ju inte hans fel. Sen kan man ju tycka att så här, har han några idrottsliga ambitioner alls? Eller ska han bara
det
liksom...
Tag, kan... typ.
Det känns ju som det. För hade han haft det hade han ju gått och liksom jagat nya utmaningar. Nu tror jag att han har ju fått den fetaste lönen man kan få. Och liksom har ett gött hem i London. Han har ju fru och barn där. Så han har väl inget bråttom på att röra på sig.
Men jag tror ju, alltså, om man ska summera vart gick det fel, så tror jag ju att man gör det fel i att inte tro att den här händelsen med tyska landslaget påverkade honom oerhört, oerhört, oerhört mycket. Ja, men med Erdogan och sen med all skit, oförtjända skit som Özil fick i tyska landslaget. Men jag tar alla chanser jag får och såga Rummenigge, den feta grisen i Bayern München, som total sågade Özil och sa att han aldrig någonsin hade gjort någonting bra i Tyskland och att han var så överskattad och bla bla bla, och total sågade Özil efter den här situationen och sa: vit, fet tysk medborgare säger att det inte finns någon rasism i Tyskland. Och sen ett halvår senare, Bayern München går jättedåligt, Bayern München spelare blir inte uttagna i landslaget, grinar i pressen: det är så synd om mina Bayern München spelare och det är ovärdigt, hur kan man göra så här mot mina fina pojkar, och jag ska aldrig låta någon av mina spelare vara med i landslaget igen. Usch. Jag är bara tvungen att få ur med det. Jag tror att jag honom med glädje.
Men Oskar, du har ju något i det. Men efter den bilden och Özil gick aldrig ut och sa någonting. Det är ju det som ledde till också. Så att han hade ju kunnat gå ut och säga: sorry, jag skulle inte tagit den här bilden och poserat med en Arsenal-tröja med en så uppenbarligt, liksom, vad ska man säga, kontroversiell person.
Nej, jag försvarar inte det.
Han gick ut och bad om ursäkt direkt. Men det känns som att de vet mycket väl vad de gör, och sen bara för att bilden kom ut och att folk reagerar som de gjorde, så är det så här: oj, jag kanske måste göra detta. Ilkay Gundogans PR-team sa ju att det här är en bra idé.
Ja, undrar om det var samma PR-team som sa till Thomas Partey att säg no Thomas, no Partey nu.
Nej, det är inte samma.
Nej, man kan, ja, jag vet inte vad man ska... Det är stökigt med Özil i alla fall. Och säg så här, jag ser fram emot den dagen. Och inget personligt mot honom, inte alls. Men den dagen tills han lämnar för att få ett slut på den här soppan. För det har ju varit infekterat i ganska länge nu.
Men borde inte ha sett att jag kunde liksom så här sätta sig ner man till man, eller man to man som det inte heter, öga mot öga och lösa detta?
Jag vet inte om Arteta vill lösa det heller. Jag tror att Arteta bara vill blicka framåt. Jag tror att,
liksom
jag
att
tror...
det är inte hans problem typ.
Ja, men jag tror att precis. Och att alltså jag vet inte. Hade Arteta, för Arteta började ju ta ut Özil när Arteta kom. Då spelade ju Özil hela tiden. Och sen var det ju någonting under lockdown som hände. Och sen efter lockdown har ju inte Özil spelat en minut. Det kan vara så att de hade något snack där. Där det skavde sig ganska rejält alltså. Det vet vi ju inte. Nu bara spekulerar vi ju. Men det är ju... Det fakta som finns är att Özil spelade varje match innan lockdown. Inte en enda match efter lockdown.
Det kan ju vara hur man har hanterat lockdown och sånt också. Och som moral, whatever.
Ja.
Det är tråkigt. Jag tycker det är ovärdigt också att det blir så här.
Det är det absolut, och det blir ju ett jävla, alltså det blir ju ett, vad säger man, skratt. Alltså Arsenal och Özil, det blir en jävla skrattföljetong mot konkurrerande klubbar, och du vet experter ska göra sig roliga över att Özil sitter och lyfter lön och inte ett finger och bla bla bla. Det blir sett både Özil och Arsenal i dåliga dagar, och det är det som det irriterar mig också, att det är så, ja. Det är inte snyggt.
Det är en tråkig historia, och det går väl lite i linje med vad som har varit genom hela hans karriär. Att det har varit gnäll på honom för att han ser loj ut. Han har väl gjort lite någon grej att jag bryr mig inte vad ni tycker. Jag gör min grej. Jag skiter i vad ni tycker. Jag skiter i vad ni säger. Sen skar det sig liksom med allt som hände med Erdogan och allt som hände i landslaget. Och sen är han ju inte den som tränar hårdast. Då är det kanske inte... Då kanske man inte har i Artetas lag att göra om man inte gör det. Bland annat Wenger har ju nyligen varit ute och sagt detta, att han tränar inte hårt.
Men då ligger det säkert något i det. Under lockdown så skickade ju Arteta ut typ läxor och personliga träningsprogram till spelarna. Det kanske var så att Özil typ hellre satt och spelade Fortnite och bara så här det orkar jag inte. Typ, man vet inte. Nu bara spekulerar vi, men det är det där poddar det till för visso i för sig. Hörrni, jag tittar på klockan lite grann, och jag vet att Tobbe, du ska gå till en innebandyträning alldeles strax. Hinner vi riva av en sista fråga?
Ja,
vi måste riva av Tobbes hjärtefråga.
Shoot.
Den handlar om ingen mindre än Jack Wilshere, och den kommer också från Sebastian Åkas. Borde vi plocka hem Jack på någon form av kontrakt? Det här pratade vi om förra veckan. Men det har ju börjat ryktas lite i de sämre engelska tidningarna. I de riktiga blaskorna såklart. Man lägger ihop 1 + 1. Och Wilshere har även varit ute och pratat om att han har pratat om, eller med Wenger. Nu när det har skitit sig i West Ham. Och vad tänker ni om Jack Wilshere tillbaka till Arsenal?
Nej, alltså det är ju ganska solklart för mig. Ta innan. Punkt.
Ja, min poäng om det där det skulle kunna make some sense, det är att Arsenal har dåligt med homegrown spelare. Och pay as you play kontrakt, homegrown. Gör en flammeni, ta in honom på träningen, se vad han går för, se om han har någonting mer att ge. Gör han det bra på träningarna, ge han ett korttidskontrakt.
Precis, det kommer bli it was too good to not take in. Hur man nu gör en Wenger liksom.
Jag har ingen jättebra imitation, men kör.
Ja, men
du gjorde ditt bästa.
Fight med då.
Vad har du att säga då, Filip? Om Jack Wilshere?
Alltså jag vet inte. Jo. ja, å andra sidan känns det så här att vad skadar det om han kommer och typ är backup-spelare liksom. Vi har ju jävligt tunt på innermittfältet. Visst, nu har vi fått in Thomas, men det är många matcher och vad gör det? Men Wilshere kommer ju bara vara glad att ta på sig Arsenal-tröjan igen. Sen känns det som att han inte kommer att ha några mer krav. Men å andra sidan så känns det, jag vet inte. Ena sidan känns, man tar inte på sig ett par skor som har blivit för små. Det känns som att Wilshere var där och då och jättefina minnen och hela den biten, men det var där och då. Låt vi oss gå vidare vår väg och Wilshere sin väg, känner jag å ena sidan. Och å andra sidan som sagt så känner jag så här, vad gör det? Vad hade det skadat? Ingenting. Någon som kommer in med lite klubbkänsla som är Arsenal through and through och bara är glad av att ha på sig tröjan liksom. Så jag är lite kluven, måste jag säga.
En sak vet vi i alla fall.
Du pratar nu båda samtidigt, så nu hörde jag ingenting.
Ja, Oskar, kör du.
Ja, en sak tror vi har lärt oss. Alla spelare som lämnar Arsenal och går till West Ham blir flopp.
Ja.
Ian Wright, Fredrik Ljungberg, Jack Wilshere, Lucas Perez. Ja, han var ju flopp redan innan han gick dit.
Just det,
han har gjort hattrick i Europa League.
Är det sant?
Sant.
Ja, det har han ju gjort faktiskt.
Ja, det var de fyra jag kom på direkt så här som inte gick så bra när de gick dit.
Jag har en som har gått bra. Fabianski.
Ja, men han var i Swansea emellan och han hade å andra sidan lagt ribban på marken i Arsenal. Så det var inte så svårt att göra det bättre. Han var så dålig i Arsenal så att ja, han la ju ribban lågt så att säga.
Ja, det är för sig. Det har du en poäng. All right, hörni boys. Ska vi avsluta med de orden?
Jack Wilshere till Arsenal, Utebe Gunnar.
Då så. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tobbe, tusen tack för att du kunde och ville vara med.
Självklart, tack så mycket. Ha en fantastisk vecka, gott folk.
Oskar, tusen tack för att du kunde och ville vara med.
Tack så mycket.
Och tusen tack till alla er som har skickat in frågor trots kort tidsspann. Och tusen tack till alla er som har lyssnat. Utebe Gunnar.
Och tack Filip. Utebe Gunnar.